I söndags, den 17 september, så inföll den internationella patientsäkerhetsdagen som initierats av Världshälsoorganisationen WHO. Syftet med dagen är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten över hela världen, och det här årets tema är patienternas och närståendes roll för en säker vård. I det här avsnittet av Vårdfrågan så ska vi prata om patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Och med mig idag så har jag Monica Karlsson som är verksamhetschef på Rosendals vårdcentral i Uppsala. Och Carola Johansson som är verksamhetschef på Öregrunds vårdcentral i Öregrund som också ligger i Region Uppsala. Varmt välkomna till er. Kul att ni är här idag.
Tack. Tack så mycket.
Jag tänker att vi börjar med årets tema då för den här internationella patientsäkerhetsdagen, och det är alltså patienternas och närståendes roll för en säker vård. Vi börjar med dig, Monica. Hur involverar man egentligen då patienter och närstående i vården? Ett enkelt svar på den stora frågan.
Man måste ju alltid utgå ifrån där patienten är här och nu. Lyssna och ta emot. Kunskap är ju underlaget för att patienter ska kunna bli involverad. Så vi jobbar mycket med på våra veckomöten eller yrkesmöten och diskuterar patientfall och ser vad vi behöver ta upp för att patienten ska känna sig involverad. Vi pratar bemötande, vi pratar kunskapsförmedlande och behandling, resultat. Och patienten är ju alltid välkommen att höra av sig för vidare diskussioner om det skulle vara något.
Hur villiga är din bild, eller hur liksom öppna är patienter, skulle du säga, och liksom berätta om sina besvär, sjukdomar och så?
Vi har ju en väldigt ung befolkning, så de är ju frispråkiga kan man väl säga, och har ganska höga krav och förväntningar som man behöver möta just där de är.
Carola, du är ju på en vårdcentral i samma region men en helt annan del av regionen kan man säga, Öregrund som ligger ute vid kusten. Hur jobbar ni med att involvera patienter och närstående?
Grundläggande är ju att patienten och anhöriga kan känna en trygghet när det gäller den vård som är aktuell. Ja, dels att vården är tillgänglig och dels att kontinuiteten är god. Om det är lätt att få kontakt och att det dessutom är så att personalen känner mig som patient, då finns det ju bättre förutsättningar för en dialog snarare än att vi som vårdgivare liksom levererar bara en lösning som patient och anhöriga får liksom lov att acceptera rakt av. Och det här har vi jobbat jättemycket med på Öregrunds vårdcentral, dels med vårt tidsbokningssystem som inte är av traditionell sort. Och sen har vi ägnat mycket tid och kraft åt att öka vår listningsgrad då, upp till 73%. Och vi har ju till skillnad från Monica då, en riktigt åldrad befolkning. Den är extremt högerförskjuten vår lista. Och de är ju mycket villiga till att berätta om vad de vill och vad de tycker om vården, för de liksom anser att vi är som deras andra familj nästan. Så de har inga problem att komma till oss och berätta vad de vill och tycker.
Och jag tänker liksom, tillgänglighet är en viktig faktor här. Jobbar ni, Carola, med någon typ av digital lösning med de här äldre patienterna, eller är det liksom vanligt telefon som gäller?
Jag skulle säga att det traditionella är ju det vanligaste, men man blir förvånad ändå när åldrade patienter, vi har ju till och med haft 90 plus som faktiskt kopplar upp sig och är jättestolta och glada över att lyckas med det, och det är ju jätteroligt. Sen kanske de inte kommer att vara så superglada över det här när vi ska börja chatta med dem, för det tänker jag att man inte är van vid det.
Jag tänker det här listbokningssystemet också som du nämnde, eller tidsbokningssystemet. Kan du inte säga några ord om det?
Vi har ju gjort så att man inte, alltså oavsett om man har ett nytt hälsoproblem eller om det är en kronisk sjukdom eller någonting som inte har pågått så himla länge, så bokar man sig inte långt i förväg, utan man ringer den dag man vill komma. Det vill säga vi börjar vår dag med i princip tomma tidböcker. Och det var ju en liten omställning till att börja med. Men det innebär ändå att vi har en bra möjlighet till tillgänglighet, och det syns ju också även våra statistikuppföljningar som vi har.
Och det här med tillgänglighet som en liksom viktig del i att få patienter involverade och känna trygghet i vården och sådär. Monica, hur jobbar ni med just tillgänglighetsfrågor i det här arbetet?
Vi har ju fördelen då, kan man säga, att vi håller ju på en lista. Vi håller på att bygga upp den här verksamheten, och vi har tider dagligen, varje dag, till alla professioner. Och jag kommer ifrån en sån vårdcentral där man jobbar på det sätt som Carola jobbar i Stockholm. Och det är väldigt uppskattat av patienterna. Vi har liksom ett lyxproblem. Vi har tider att erbjuda patienter som kommer förbi och söker oss för första gången. Eller patienter som ringer oss eller kontaktar oss via 1177. Så att vi tar hand om dem. Och det är jätteskönt att kunna erbjuda.
Carola, ni har ju, som du beskrev då, en kanske lite annan typ av befolkningsstruktur än vad man har inne i centrala Uppsala med en hel del lite äldre patienter. Jag tänker, hur jobbar man med att liksom involvera närstående i en sån situation? Jag tänker, de här äldre kanske inte alls har sin familj liksom i Öregrund. Hur jobbar man där då?
Ja, då kan det också vara problem med vårt tidsbokningssystem där. Att om man tänker sig att man vill ha sin dotter eller barnbarn eller kanske yrkesverksam make eller så med sig, så kan det vara en fördel faktiskt att få boka tid längre fram. Men det är klart att vi är så pass flexibla så att vi kan göra liksom undantag när det är motiverat. Och vi ser ju jättegärna att man tar med sig en viktig person till mötet. Och kan man inte det, så är det ju viktigt att prata om sekretessen då. Att man tar upp i det enskilda mötet med patienten att är det okej om vi kontaktar din anhörig och förmedlar informationen, eller vill du hellre liksom förmedla det själv då?
Och varför är det så viktigt att ha med sig någon närstående eller någon som är viktig i ens liv?
Dels kan det ju vara så att man i ett patientläkarmöte eller någon annan profession, att man är kanske lite uppstressad, man kanske inte riktigt kommer ihåg vad som bestäms, eller man kan ju också i sin sjukdom vara så pass påverkad så att man inte förmår att ta till sig all information. Och då är det ju jättebra och viktigt att man har någon som hör samma sak.
Monica, har du samma bild som Carola där med närstående?
Absolut. Som sagt, vi har ju en ung befolkning, så att de här unga, de kommer ju själva, de är ju mitt i livet. Det är ju allt ifrån 20 till 45 är ju den majoriteten av våra patientålder. Vi har också några som är 65 plus, och där det behövs närstående, nära anhöriga, så ser vi till också att på något sätt att de antingen tar med sig eller att vi ser hur vi kan lösa det tillsammans för att patienten ska känna sig trygg.
Och när man har en sån ändå förhållandevis ung grupp som ni har då listade, så kan man väl kanske från mitt håll i alla fall misstänka att de kanske kommer pålästa från ett annat håll. Jag tänker Google, internet och liksom allt sånt. Hur hanterar man liksom den förväntan eller den bilden som man kan komma in av en, alltså man kommer in med en sjukdom som man tror att man har? Vad säger du, Monica?
Där gäller det ju att vara ödmjuk inför att de redan har googlat upp vad de har i regel för diagnos. Då gäller det också samtidigt att man på något sätt ser var befinner de sig just nu i sitt kunskapsområde och försöker på något sätt förmedla om det så att de är ute i tassemarken och där det inte alls stämmer, utan vi behöver hjälpa dem på traven. Så antingen förser dem med material eller kunskap genom det direkta mötet. Vi kan även fördela till olika professioner beroende på vem de träffar. Men det är viktigt att på något sätt lotsa in dem på rätt spår. Sen är det ju så, primärvården är ju att man kan lite om mycket, och där behöver man ju träva sig fram och se vad är det just den här patienten lider utav.
Mm. Carola, kan den här liksom förväntansbilden eller bilden av vad man kommer med för diagnos, kan det skapa patientsäkerhetsrisker, tror du?
Det kan det ju göra på så sätt att om man kommer in med förväntan som patient att man kräver en röntgenundersökning till exempel som egentligen inte är medicinskt motiverat, så kan det ju möjligen vara så att om man känner sig som vårdgivare att man måste få patienten med sig och då gå med på den här röntgenundersökningen till exempel, så är ju det en patientsäkerhetsrisk att utsätta patienten för onödig strålning till exempel. Så det är klart att man behöver ju bygga förtroende, man behöver jobba med de här förväntningarna och ta reda på vad förväntningen grundar sig i och kanske bemöta det på ett sätt som patienten ändå kan känna sig trygg med sen, att man kanske inte behövde precis det där man hade tänkt när man klev innanför dörren då.
Sverige är ju välkänt för goda medicinska resultat, men fortfarande så uppstår det ju såklart skador i vården. Enligt Socialstyrelsen så leder brister i patientsäkerheten till stort lidande och ökade kostnader. Varje år så drabbas dessutom närmare 100 000 patienter av vårdskador. Det långsiktiga målet med den här patientsäkerhetsdagen som infölls så häromdagen är just att ingen ska skadas i vården. Det är ett viktigt och väldigt högt uppsatt mål. Carola, hur säger du? Hur kan primärvården bli bättre på att förebygga patientskador?
Man behöver ju naturligtvis ha goda rutiner för avvikelserapportering så att systematiska fel kan uppmärksammas, och ännu tidigare helst då, att man uppmärksammar även tillbud och risker då, så att det inte behöver ske någon skada. Men det är ju en jättestor fråga det här, för att det är ju enkelt att landa i detaljer såsom hygienfrågor, att ha ändamålsenliga lokaler och goda rutiner för att undvika smittor och sånt i samband med vård, och hålla sig till rekommendationer och läkemedel och sådana saker. Men återigen så är det är ju också extremt viktigt att ha en god och säker arbetsmiljö då också, med lagom belastning, så att ens medarbetare kan göra sitt jobb på ett icke-stressigt eller belastat sätt och känna att man har en tillfredsställelse i att man gör saker och ting grundligt och noggrant och enligt protokoll.
Monica, vad säger du? Hur jobbar ni bäst för att undvika patientskador?
Jag kan ju bara instämma med dig, Carola, det du pratar om. Men det här är det ju så att vi bygger ju upp nu den här verksamheten utifrån säkerhet och patientsäkerheten. Att vi rutiner, att alla följer rutiner. Ingen får göra avsteg ifrån rutiner som skapas, utan de ska i så fall revideras tillsammans på möten. Vi har möten en gång i veckan där vi lyfter om det har blivit någon avvikelse eller någon risk för tillbud. Så att vi kan förebygga just både arbetsmiljöfrågor men även patientsäkerhetsfrågor.
Jag tänker just det där med arbetsmiljö är en fråga som har diskuterats väldigt flitigt här de senaste åren. Framförallt i primärvården som har varit under ganska hård press rent rekryteringsmässigt. Så Carola, jag tänker ni är ju en vårdcentral som ligger lite ute på landet. Hur jobbar ni bäst med att liksom ha en arbetsmiljö där man är tillräckligt med personal?
Det har varit extremt svårt fram till helt nyligen faktiskt. Det senaste årtiondet skulle jag säga så har det varit liksom väldigt mycket fokus på on-demand-vård. Det vill säga det är inte så himla mycket uppsökande verksamhet. Det är svårt att hinna med sina kroniker. Det blir ofta så att det sker undanträngningseffekter för att man måste vara så himla tillgänglig. Och det gör ju att alltså, för patienten är det svårt att förstå vad gör de där på vårdcentralen egentligen. Men det är ju så otroligt mycket mer man måste göra än att träffa patienten. Man måste hinna sköta sin signeringslista och man måste delta på möten för att sköta sådana här saker som avvikelserapportering. Man måste delta i utbildningar och se till att medarbetarna eller ens kollegor får ta ut sin semester. Alltså det är ju extremt mycket som sker utöver att bara träffa patienter. Och det kan ju tyckas liksom gå lite ineffektivt till, men det är otroligt mycket vård som ändå sker dagligen. Och man måste vara tillräckligt många för att det där ska rulla på. Och nu har vi jobbat ganska hårt med det här med att närma oss det här SKRs förslag om att man då som heltidsarbetande doktor ska ha en begränsad lista för att känna att man tycker om att gå till jobbet, att det inte är för belastande. Och vi börjar ju närma oss det och det känns ytterst tillfredsställande.
Så vad skulle du säga, Monica, hur jobbar man för att skapa en liksom arbetsmiljö där folk trivs och som värnar liksom patientsäkerhetskultur så att säga?
För min del tycker jag är jätteviktigt att nu när jag har en sån här liten grupp att det finns en delaktighet. Att man känner att det är viktigt att jag är delaktig i att vi har de här gemensamma målen, att vi jobbar mot de gemensamma målen, att vi jobbar så patientsäkert som möjligt tillsammans. Så att jag tror att ju nöjdare medarbetarna känner sig, tycker det är roligt att gå till jobbet, desto bättre arbete presterar och levererar man. Nu har vi ju en, i mina mått mätt, en lyxtillvaro. Alla har ju sina referensramar, men att få bygga upp en verksamhet på det här viset ifrån scratch och tillsammans bygga arbetsmiljön här, den här, vårt arbete framåt, det är ju jätteroligt.
Precis, man kommer inte till ett bord utan man är med om att bygga bordet så att säga.
Absolut, helt rätt.
Ni båda är ju verksamhetschefer då på varsin vårdcentral. Ni båda har dessutom ganska lång erfarenhet, eller mycket lång erfarenhet av primärvården. Båda era verksamheter har ju också väldigt starka resultat i den här Praktikertjänst årliga patientsäkerhetskulturmätning. Så då är ju frågan, vad är en bra patientsäkerhetskultur och ännu viktigare, hur skapar man en sån? Carola, tänkte jag börja med dig. Du är dessutom ansvarig för en vårdcentral som i många år fått väldigt fina betyg i SKRs nationell patientenkät för primärvård, där ni har toppat i region Uppsala flera gånger, vet jag. Hur gör ni för att skapa en sån här patientsäkerhetskultur?
Ja, vi på Öregrunds vårdcentral, vi tycker att det känns tryggt att arbeta enligt Praktikertjänst interna ledningssystem, då det här årshjulet som finns som ett stöd för verksamheterna. Och det gör ju att man, om man följer det då, kan vara säker på att inte missa viktiga aspekter för att ha en högkvalitativ verksamhet. Och efter att jag för ett år sedan tog beslutet att införa ytterligare en chefsnivå under mig som verksamhetschef, jag har anställt en enhetschef, så har ju det här arbetet implementerats ännu mer noggrant. Och jag känner mig stolt över utfallet och att vi verkligen kan bocka av alla obligatoriska krav som finns ändå då på en vårdverksamhet som primärvården. Och det är många myndigheter som sagt var som är med och granskar oss. Så det känns viktigt att ha jobbat sig igenom det där. Och nöjda patienter, det har vi haft i många år. Det tror jag beror på den här goda tillgängligheten, en god kontinuitet och att varje medarbetare i många professioner genuint känner ett ansvar och engagemang för vår patientlista.
Monica, du är som sagt ansvarig för en förhållandevis ny vårdcentral. Du har berättat nu lite om hur ni har byggt upp det här vårdcentralen från scratch med riktlinjer och så. Men mer konkret, hur har ni tillsammans byggt upp den här patientsäkerhetskulturen som uppenbart är ganska framgångsrik?
Jag vill också lyfta fram Praktikertjänsts årshjul där man har, jag som verksamhetschef kan bocka av och checka av att vi gör det vi ska göra, för den är ju framtagen av en anledning och det känns väldigt tryggt. Och arbetar man just efter den när det gäller att skapa den här patientsäkerheten så känner man sig trygg i det. Sen jobbar vi ju mycket med att vi pratar, vi kommunicerar varje dag tillsammans, för då har vi möjlighet i de här korta pauserna eller en gång i veckan när vi har möte för att jobba framåt, att vi inte står still och snurrar och att alla kommer till tals. Det är det som är viktigt också, att man får säga sitt för att vi ska komma framåt. För det det är ju så att jag kan sitta här och skapa mycket som helst, men jobbar vi tillsammans med det så blir det mycket roligare för allihopa.
Det där är ju också, tycker jag, en viktig del i liksom själva arbetsmiljön, att var och en får säga sitt, eller kanske framförallt vågar säga sitt. Hur skapar man liksom en sån öppenhet, skulle du säga, Monica, där liksom medarbetare och kollegor vågar speak up?
Ja, jag brukar säga att det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar i allting. Jag ska väl inte säga att det bara blir, men någonstans ser jag väl att jag som chef inte får servera svar hela tiden, utan jag tycker det är viktigt att alla är delaktiga och att man ska kunna lyfta det man känner och det man tycker är viktigt, framförallt utifrån verksamhetens bästa och inte bara utifrån jaget.
Ibland så blir det ju inte alltid som man tänkt eller planerat i vården. Ibland blir det ju tyvärr fel. Och det jag funderar på då är, vad gör man egentligen då? Carola, jag tänker börja med dig. Hur hanterar ni när vården eller tillgänglighet, kommunikation, kontinuitet och allt sånt har brustit? Vad gör man då?
Avvikelser måste ju hanteras skyndsamt. Och det åligger mig som verksamhetschef att uppmuntra registrering av avvikelser och också agera proaktivt på tillbud och risk idag. Och handlar det om klagomål, så då är det ju också där viktigt att bemöta, förklara och ja, ibland måste man ju be om ursäkt också när det verkligen har blivit fel trots alla goda intentioner.
Monica, vad säger du?
Ja, det är ju så jag också jobbar och har jobbat alltid, att framförallt är det viktigt med de här klagomålen, att bemöta dem också skyndsamt till patienterna som kontaktar oss. Men avvikelsen är ju viktigt att man lyfter på en gång så snart det är möjligt.
Monica, Carola, jag tänkte ta en sista fråga här. Jag tänkte, Monica, börja med dig. Ditt bästa tips till att liksom ligga så här bra till i patientsäkerhetskulturmätningen som görs här årligen. Hur når man så högt som ni?
Kommunikation. Kommunikation sinsemellan, det är jätteviktigt. Man jobbar i team, att man är nöjda medarbetare. För någonstans är det så att har man nöjda och engagerade medarbetare så spiller det över. Det är någonting som patienterna känner. Så att det tycker jag är en jätteviktig del i vårt dagliga arbete. Sen förutsätter jag att alla som är anställda har den kunskap inom sitt område, sin profession, naturligtvis.
Carola, vad säger du? Ditt bästa tips eller dina bästa tips till att landa så högt som ni?
Nej, men jag håller med Monica att det är viktigt att arbetsplatsen är riggad för att ta om hand patienterna på ett säkert sätt. Och då tänker jag att det huvudordet är trygghet. Det ska vara trygghet både för medarbetarna, att man har stöd i från ledningen och från organisationen att man har en välfungerande patientsäker rutin att arbeta med. Att det är också tryggt för patienterna att känna att på den här enheten så här kan jag komma med mig själv och min familj och mina andra anhöriga och få vara säker på att det är en god verksamhet man kommer till med högkvalitativ vård. Trygghet.
Och med det är vårdfrågan slut för den här gången. Glöm inte att prenumerera så missar du inget av de kommande avsnitten som släpps under hösten och vintern. Monica och Carola, tack så mycket för att ni kom hit idag.
Tack så mycket.